Igår tog vi upp lite grann frågan om vad som är viktigt att veta i den yttersta tiden. Jag sa det att i Nya testamentet betonas det gång på gång, se upp så att ni inte blir lurade. Därför att den sista tiden blir en uppsjö av falska läror, falska underverk. Det kommer många innovationer som tidigare kristna inte känt till. Och för den skull så behöver vi få vaksamhet, nykterhet, eftertanke och bibelkunskap. Det är den viktigaste vaccinationen som går att tänka när det gäller tidens avslutning. Att veta vad Bibeln säger och att veta vad den inte säger. Kanske det är det allra viktigaste. Nåväl, jag tog också upp frågan om historiens förlopp i, ska vi säga, ett fågelperspektiv. Och sa det att historien är knuten till Israels folk ända till slutet. Och Mose får lov att säga innan man ens går in i löfteslandet att när folket har kommit in i det utlovade landet så kommer man att avfalla ifrån den herre som har fört dem ut ur Egypten och istället börjar man dyrka avgudar, och när så sker kommer folket att skingras ut över jordens yta. Och när den förskingringen har ägt rum så att det finns judar överallt på jorden, så kommer Herren också att återsamla folket till löfteslandet. Och när folket har kommit tillbaka så går historien mot sin avslutning. Och folket är tillbaka. Inte hela folket, men tillräckligt mycket för att vi ska få anledning att vara så vaksam som man bör vara i tidens avslutning. Nu ska vi läsa lite grann om Guds sätt att sköta historien. Så vi ska slå upp i första Mosebok 10 och läsa från 6-12 verserna. Hams söner var Kush, Mitzrayim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinjars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobotir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden. Nimrod var den första som hade stor makt, eller den första som byggde ett välde på jorden. Ordet i grundspråken är lite mångtydigt här. Men vi kan säga så här, Nimrod var den första som hittade på att man kunde göra ett land, en stat, samla allt folk under sin egen makt. Han är den första och hittills den enda världshärskaren. Den enda som har härskat över alla samtida människor. Han var en väldig jägare inför Herren, står det. Och det låter ju helt obegripligt. Så här i älgjaktens tider så kanske han var en baddare till att lägga ner 10 taggar, eller vad tror ni? Ja, han var det inför Herren, står det. Och detta inför är också väldigt dubbelbottnat och mångtydigt. I ansiktet på Herren skulle man kunna skriva, för att uttrycka det mera rakt på sak. Alltså, det här antyder att han är i uppror emot Gud. Han gör det här, så att säga, i Guds åsyn, men mot Guds vilja. Han försöker alltså ta det välde ifrån Gud som tillkommer Gud i hans egenskap av Gud. Och det är ju lite grann en repris på syndafallet i lustgården. Att bli som Gud, att bli hans jämlike, för att också kunna ta makten ifrån honom, eller helt enkelt förklara att han finns inte, vi har inget behov av honom. Det är ju det som människan har strävat med i alla sina år, och som vi tycker att vi kommit ganska långt med, att avskaffa Gud. Vi hoppar nu till 11 kapitlet och läser från början där. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, det är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Ja, nu skulle man skaffa sig ett torn som räcker upp i himlen, och vi kan ju skratta lite grann och säga det att det här var väl ingenting mot skyskraporna i New York och i alla möjliga andra storstäder. Det må så vara, men det är ambitionen som räknas. Nu vill man skaffa sig ett namn. Vem vill inte det? Att utöka sitt välde, att bli en kändis, att komma till berömdhet. Det finns ju många namn att skaffa sig. Men nu handlar det alltså om att tillsammans göra det som misslyckades i lustgården. Ett torn som räcker upp i himlen, en makt som gör oss oberoende av Gud. Låt oss tillsammans bygga. Det är vad man är ute efter. Och Gud stiger ner och tittar på det här, och så säger han det att lyckas de så blir ingenting omöjligt. Och det är ju intressant. Därför att vi håller ju fortfarande på att bygga på det här tornet. För tornet handlar ju om kunskapens träd. Och med växande kunskap, med växande vetenskap, när vi snart kan allt, så blir ju Gud allt mer onödig och allt mer bortförklarad. Men nu säger Herren att vi måste få stopp på det här, åtminstone tills vidare. Och då gör han någonting ganska oväntat. Han angriper språket. Det som är både vår kommunikation människor emellan och som också är byggstenarna i vårt tänkande. Det är ganska svårt att tänka en redig tanke utan att använda ord. Och det finns många filosofer som har grubblat sig halvt fördärvade på det här. Att tänk om man kunde hitta på ett språk där man kunde tänka utan att behöva använda ord som har en speciell betydelse, utan man skulle ha någon sorts flytande tankeförmåga som var ungefär som matematiken eller datorernas nollor och ettor som kunde användas till allt möjligt. Ja, nu har ingen lyckats med det hittills. Men det är ju intressant att när Gud stiger ner för att stoppa människan i hennes maktsökande, så säger han, vi rör lite grann vid språket så att människorna inte kan kommunicera hur som helst. Han förbistrar språket, bryter kanske ner vår tankeförmåga. Det har ju talats en hel del om talande ormar. Det kom ut en bok för en del år sedan som hette, vad hette den? Bön och business i Sverige. Det var ett tag sedan. Jag vill inte tro på talande ormar och borttappade revben, var i alla fall, ska vi säga, slogan i den här boken. Men vem vet? Innan synden kom in i världen kanske till och med ormar kunde tala, som man hörde vad de sa. Varför inte? Nu blir det i alla fall så att människor inte kan tala med varann och förstå varann längre. Åtminstone inte hur som helst. Och det där har vi ju erfarenhet av. Jag har som själavårdare många gånger suttit i den mycket svårhanterade uppgiften att få två äkta makar att fortsätta leva tillsammans. Det är mycket svårt. För de talar olika språk. Den ene säger ett och den andra säger ett annat. Och båda försvarar sig mot varandra men hör inte vad den andra säger. Och att få dem att lyssna på varann, att få dem att tala så den andra begriper, att få kommunikationen att fungera på nytt. Det är där problemet sitter. Lyckas man inte med det, så har man misslyckats med sin uppgift. Varför talar man förbi varann? Jo, därför att man har upplevt så många besvikelser, man har upplevt så mycket utnyttjande, så mycket maktmissbruk, så mycket ohörsamhet, och man har så mycket rädsla för varann, så mycket skuld inför varann och så mycket vrede på varann. Jag har faktiskt träffat en person en gång. Han var utkörd ur sitt hem. Hans hustru hade sagt att jag måste få vila med ett tag. Var vänlig och åk någonstans vart som helst. Och där i vart som helst så träffade vi varann. Och han klagade över att han var utkörd. Och jag frågade varför han var det, och han sa han hade ingen aning om varför. Och jag frågade, grälar ni? Ja, det gjorde de ofta. Vad säger din hustru när ni grälar? Det vet jag inte. Vad säger du när ni grälar? Ja, det visste han ju. Han satte på skivan och vi raspade iväg den ända till slutet. Och så sa jag, kan du inte höra själv vad det är du försvarar dig mot? Och då satt han tyst en stund, så började han gråta. Så sa han, nu förstår jag vad min hustru har velat säga, men jag har aldrig velat höra. Så kan det också bli. Språket förbistrades. När vi inte längre litar på varann, när vi söker makt och dominans över varann, så förbistras språket. Och då sprids människorna ut över jordens yta. Och då händer detta att det här är krigets födelsestund. För nu blir människorna uppdelade i grupper som visserligen kan tala med varann, men man kan inte tala med människor i de andra grupperna. Och därmed är det bäddat för krig, stora krig, små krig, konflikter av alla slag. Och då måste vi göra en väldigt viktig iakttagelse, nämligen att det är Gud som förbistrar språket. Det är Gud som lägger en grund också för kriget. Det tänkte vi, det måste ju vara djävulen. Ja, han frestade människorna till att bygga sitt torn. Han frestar människorna till att försöka skaffa sig Guds kraft. Men det är Gud som förbistrar språket och därmed möjliggör kriget. Och därför är det inte så konstigt att det dyker upp många krig sen i den bibliska historien och att man ibland undrar över Guds inblandning i de här krigen. Därför att i bakgrunden skymtar vi ju här Nimrod. Han var en väldig jägare inför Herren. Och när man bygger det här tornet så är han alltså oinskränkt världshärskare. Och det har ju många människor velat bli sedan dess. Många av dem som har strävat efter det här har lämnat ofantliga mängder av lik efter sig. Ofta fått tillnamnet den store. Det har varit en Alexander den store som grundlade ett imperium från Grekland och ända bort till Indien. Och det är en och ner till Egypten och tror jag till Sudans gräns i stort sett. Hela Mellanöstern. Och det kan ha varit många andra. Och då har ju alltså Gud en önskan om att såna här världshärskare inte ska nå sitt mål och lägga hela världen under sig. Hur når Gud det målet? Jo, genom att förbistra människornas språk. För det betyder att så fort det dyker upp en världshärskare, en som vill bli världshärskare alltså, så dyker upp en till. Och så ryker de ihop med varann. Och så tar det ett tag och så har de jämnat ut varann. Så dyker det upp nya kandidater till världshärskeriet. Det är tydligen ett otroligt lockande perspektiv. Men Gud använder, så långt jag kan förstå, människornas ondska för att hålla människornas ondska i schack. Så fort det dyker upp en världshärskare så finns det en till minst. Därför har ingen ännu lyckats med det här väldigt lockande målet. Men, säger Bibeln, i tidens avslutning kommer det en världshärskare till. Då kommer Gud på något sätt att ta bort sitt beskydd. För språkförbistringen mitt i allt det underliga är ett beskydd. Ifrån Guds perspektiv är det bättre att människorna är oeniga med varandra i sin ondska än att de är eniga med varandra i sitt uppror emot honom. Men till sist kommer mänskligheten att tillåtas att få denna enighet i sin ondska som Gud än så länge har stoppat med hjälp av människans synd. Och den person som då dyker upp har många namn. Kärt barn har ju många namn. Laglöshetens människa kallar Paulus honom. Antikrist står det om i Johannesbreven. Den falske profeten möter vi i Uppenbarelseboken, liksom vilddjuret. Om det nu är två personer eller en, det får vi lämna därhen. Men här uppstår alltså en världsmakt. Nu ska vi bläddra i Nya testamentet. Vi ska gå till Matteus 24. Därför att den här personen som nu får en världsomfattande makt, han kommer inte att vara som Stalin, utan han blir en person som människor verkligen beundrar. Ja, det har ju funnits de som beundrat Stalin också, hur de nu bär sig åt. Men nu ska vi läsa Matteus 24 från 23 till 28. Om någon då säger till er, se, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. Du liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, samlas gamarna. För att om du vill veta var gamarna håller hus, så lägg ut ett kadaver. Ett riktigt stinkande, illaluktande kadaver. Så kommer det fåglar från alla håll. Och på samma sätt, om det ska avslöjas vilka som är levande och vilka som är döda i mänsklig eller i andlig mening, så kanske man också kan lägga ut ett kadaver. Och då kommer somliga att dras dit. Därför att här är det såna fantastiska manifestationer på gång. Här är det rulle så det bara skvätter om det. Hit måste vi. Och denna antikrist, denna världshärskare som nu dyker upp, kommer alltså att vara en mycket karismatisk person. Inte bara i Barack Obamas stil att kunna skärma folk med sin talekonst. Utan här kommer att göras stora tecken, stora under, fantastiska upplevelser och fantastiska händelser. Vi måste utforska det här lite mera. Så vi ska lyssna till vad Paulus har att säga i ärendet. Först andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet. 2 Tess 2, verserna 1-12. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss, och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det här är en otroligt viktig text. Jag rekommenderar den till upprepad genomläsning. Den är full med information, full med detaljer. Här kommer nu en person som sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Vad kommer han att säga? Bö, jag är antikrist. Nej, säkert inte. Jag är Jesus som har kommit tillbaka. Gå inte dit. Säger Jesus, gå inte dit. För han kommer att ha så extraordinära talanger när det gäller manipulation och bedrägeri. Att om du går dit och tänker, ja, jag prövar och behåller vad som är gott, så dröjer det inte länge förrän han har vänt upp och ner på dig. Gå inte dit. Ty när människosonen kommer så är det som blixten som lyser från ena horisonten till den andra. Och har du inte sett den blixten så gå inte dit. Så här allvarligt är det. Se till så att ingen bedrar er. Den laglöses ankomst sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Man lägger ut ett kadaver och gamarna kommer flygande. Men jag är ingen gam, säger du. Jag är en härligt frälst pingstvän. Och jag säger underbart. Gratulerar. Bättre kan det inte bli. Men det finns också en kötslig natur hos dig lika väl som hos mig, trots att vi båda är Guds barn. Och den kan väckas till liv. Den kan plockas ner från korset. Den går att manipulera och väcka upp på nytt. Var inte för säker. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och sätter sig i Guds tempel. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Hallå, säger vi. Nej, men nu, Paulus, måste du ha missförstått det hela. Det är väl inte Gud som sysslar med sånt? Sänder han villfarelser? Gör han så att vi tror på lögnen? Ja, tittar vi nu i den grekiska grundtexten så står det inte bara att han sänder en kraftig villfarelse, utan det står snarare att han sänder en villfarelse med stor kraft. Kraft till kraftgärningar. Alla slags underverk, alla slags bedrägerier, stor kraft, lögnens alla tecken och under. Men, säger vi, är vi chanslösa? Är Gud ute efter att lura oss? Nej, det är han inte. Därför att den person som nu står för allt det här, han heter laglöshetens människa. Det finns en enda möjlighet att se att det här inte har med Gud att göra. En enda möjlighet. Och det är att se på den mannens eget liv. Han lever inte rättfärdigt. Han lever laglöst. Ja, men säger vi, det är ju ingen stor affär. Det här kommer vi nog att kunna urskilja ganska bra. Nej, tänk, jag tror inte det. När man ser hur världsberömda predikanter vräker sig i lyx och pengar, är så rika att de måste ha flera livvakter och som bor bakom taggtråd och stålgrindar och ändå springer kristna benen av sig för att få vara med på deras möten och konferenser. Ändå accepterar man att betala pengar tills man nästan är ruinerad. Detta är inte ett framtidsperspektiv. Så här är det idag. Och många av de kristna som på detta sättet låter sig luras, de gör det i sin längtan efter underverk. Om vi då ska vara vaccinerade mot det här, vad är då viktigt? Det är lögnens alla tecken och under. Och djävulen kallas för lögnens furste. Kärlek till sanningen står det här. Dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdighet. Har vi kärlek till sanningen? Har du? Har jag? Du vet, sanningen kan ibland vara pinsam, smärtsam, kan göra ont. Sanningen kan vara något som man försvarar sig emot. Bara ingen får veta det. Bara ingen får märka detta. Hur mycket lever vi själva under sanningens villkor? Hur mycket älskar vi sanningen för att den är sann, även om den är pinsam? Det är den bästa vaccination som finns. Kärlek till hela sanningen och inte till halvsanningen. För den kärleken, den har vi. Och med förbehållet att vi vill välja ut vilken halva av sanningen det är vi talar om. Om Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet, så kommer rimligtvis livet ihop med honom att leda till äkthet i våra liv. Och med stigande äkthet kommer vi antagligen att bli mera uppmärksamma på människors oäkthet. När det kommer en laglöshetens människa som utger sig för att vara Gud och som lever fullständigt gudlöst, så kommer vi att se det. Och vi kommer att tänka att han har ju inte förstått ens det mest elementära. Du vet, omvändelsen i våra liv, när kommer den? Jo, det är när man plötsligt upptäcker den halva av sanningen som man dittills har blundat för. Då kommer tårarna. Då kommer omvändelsen. Då kommer bönen om syndernas förlåtelse. Då kommer också upprättelsen och den heliga ande. Kärlek till sanningen. Gud sänder en kraftens villfarelse. Och om vi då ska titta lite på antikrist och hans laglösa liv, så ska vi gå till Johannes första brev och läsa i 3:e kapitlet från 4:e versen och framåt. Johannes första brev 3:4-10 ska vi läsa. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Där har vi det. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Det här är ju en rysare i kristet format. Och jag vet inte hur många människor jag har mött genom åren som kommit med den här texten i handen och sagt att här står det att jag inte kan synda, och det kan jag visst det, så jag är nog inte frälst. Och då måste vi lägga märke till en sak. Hela det här brevet är ett signalement på antikrist. Det är en tanke som du kan ta med dig när du läser det här brevet. Hela brevet är ett signalement på antikrist. Den som gör synd är alltså en person som syndar med beräkning, med avsikt. Och han är alltså inte ett Guds barn utan ett djävulens barn. Han kommer att försöka att föra dig och mig vilse. Låt ingen föra er vilse. Är du ett Guds barn? Ja, det hoppas jag att du är. Men det är mest en fråga om att du har bestämt dig för det. Därför att när man har bestämt sig, tagit emot Guds ande, så får man andra prioriteringar i sitt liv. Och de andra prioriteringarna leder en människa till att leva ett utgivande liv istället för ett krävande och tagande liv. Man slutar att synda med beräkning och med avsikt. Den som gör det behöver ännu en omvändelse i sitt liv. Det här är inte svårt att förstå. Detta är ett signalement på laglöshetens människa. Nu är det så intressant att nåden sätter ju också lagen ur kraft. När vi blir förlåtna för våra synder så har ju Gud gett oss nåd. Och den nåden gör att vi inte längre står under lagen, som Paulus uttrycker det. Vi står inte under lagen utan under nåden. Och där gäller inte lagen. Nej, det är alldeles riktigt. Men jag brukar använda en liknelse. Vi tänker oss ett hus med tre våningar. I första våningen är det laglöshet. I andra våningen råder lagen. Och där är det mera ordning än det är i första våningen, där det är kaos. Men där drabbas man ju också ständigt av att lagen anklagar en. Så finns det en våning till. Där råder inte längre lagen, utan där råder nåden. Och du kan inte komma från första våningen till tredje utan att passera andra våningen. Det finns ingen hiss i huset. Du måste gå trappan. Och när du går trappan så kommer du oundvikligen till våning nummer två, där lagen får visa dig vem du är. Sanningen. Hela sanningen. Det är skillnad på nåd och kärlek. Nåden är en kärlek som bara kan ges till en människa som ångrar sig. Syndaånger. Den som vi talar så lite om numera, jag vet inte hur det är här i församlingen, men i största allmänhet i svensk kristenhet så har ju begreppet syndaånger blivit nästan avskaffat. Vi har blivit så strömlinjeformade. Och det är laglöshetens hemlighet som håller på att introduceras. Vi blir så kärleksfulla så att vi kan inte säga någonting om något. Och det är inte kärlek, utan det är laglöshet. Och att Gud inte ligger bakom, det ser man om man säger emot det som nu blir tillåtet. Säger det att ja, men så där kan det väl inte vara. Då får man genast en idiotstämpel i pannan och sen så får man veta att man är fundamentalist och att man är galen, och sedan så är det ingen som pratar med mig. Laglöshet. Och detta är alltså, vi befinner oss, tror jag, i ett förberedelsestadium där vi ska vänja oss vid duktiga, karismatiska, fantastiska undergörare som lever loppan, omsätter pengar, flaxar runt i egna jetplan och hanterar sanningen lite hur som helst. Och som också tillåter att laglösheten får träda i nådens ställe. Och då upptäcker vi plötsligt att det vi kallar liberalteologi blir på något sätt hand i hand med det som vi också kan kalla för nästan sektartad karismatik. Liberalteologin avskaffar lagen istället för att introducera nåden. Passar inte en text så river vi ut den sidan. Det är inget större problem. Vi är på god väg, mina vänner. Det är inte för sent, inte för tidigt, menar jag, att börja se sig omkring och börja se sig för. I en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Under och tecken. Vad är undret ett tecken på? Ja, många tror att undret är ett tecken på att förkunnaren är okej. Och det är en missuppfattning. Undret är ett tecken på den tillvaro som vi ännu väntar på. ett tecken på att det finns underlag för Guds löfte. Det är ett tecken på att Gud är okej. Jag har en gång i mitt liv mött en kvinna, gift med en pastor. Och hon sa så här: kan du, Sven, förklara för mig hur min man på morgonen kan slå mig gul och blå, för att sedan gå till kyrkan, lägga sina händer på folk så de blir andedöpta? Nej, så jag kan inte det. Undret är nåd. Nåd given till mottagaren och inte till förkunnaren. Längre än så tror jag inte man kan komma som människa till att förstå det här. Utan vi ska titta på en sista text innan vi går ut och avnjuter vårt välbehövliga kaffe. Och den står i Apostlagärningarna 14. Där ska vi läsa tre verser i början. I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro ägade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Han bekräftade sitt ord. Han bekräftade att det var sant som de sa. Men det var ingen, ska vi säga, godkänd stämpel, inte ens en kravstämpel på förkunnarna, utan på budskapet. Nu var de här förkunnarna okej, men det betyder inte att alla som gör tecken och under är okej. Av frukten känner man trädet. Bara av frukten. Det är den svåra läxan inför tidens slut. Gud sänder en kraftig villfarelse. Och det är ju detta som man grubblar mycket över när man läser Uppenbarelseboken. Gud utgjuter vredeskålar så att fiskarna dör, och Gud ställer till med miljöförstöring och allt möjligt. Man tycker, men har de bytt roller, Gud och djävulen? Nej, det har de naturligtvis inte. Men vi måste se upp så att vi förstår vad som är vad. Det är därför vi har de här texterna. Vad är äkta? Vad är Gud? Och vad är djävul? Det är inte alltid säkert att vi kan lista ut det med vårt intellektuella spekulerande, utan att vi behöver Guds ledning. Därför det kan ju bli så att man sliter sig fördärvad med miljöengagemang för att motverka det som Gud tillåter att ske med miljön. Det kan ju också hända att den laglöshetens människa som kommer med stora under och tecken, han kanske kommer just för att fixa miljön. Det kanske ur den nöd som uppstår när miljön håller på att braka samman, som gör att alla omfamnar den laglösen, han dyker upp och säger: hej hopp, här har ni mig. Man får hålla i hatten så den inte blåser av. Ni vet att det står talat om en stjärna. I Uppenbarelseboken, stjärnans namn var Malört, står det. Vet ni vad Malört heter på ukrainska? Det heter Tjernobyl. Är det reaktor nummer 4 i Tjernobyl som åsyftas med Uppenbarelseboken? Det vet jag inte. Men det är ju ett intressant sammanträffande, minst sagt. Nu ska vi be och sen ska vi fika. Jesus Kristus, vi tackar dig för att ditt ord ger oss klara bilder av den verklighet som redan är på väg att komma över oss. Och vi ber att du ska väcka oss till liv på ett helt nytt sätt. Att vi får börja att forska i skrifterna, inte i någon sorts panik eller någon sorts rädsla, utan i en lugn och trygg medvetenhet om att du vill oss väl, du har alltid din hand, men vi behöver din ande och ditt ord för att inte bli lurade. Du som är sanningen, sänd oss din sanning. Helga oss i din sanning. Ditt ord är sanning. Vi lovar och tackar dig, Herre, för ditt heliga och underbara ord. Amen.